Så jag skulle vilja utforska skulden och skammens anatomi och friheten från skuld och skam. Man känner vilket populärt tema det här är. Det bara ekar i det här rummet. Skuld och skamkänslor har ibland beskrivits som själens träskmark. Det kanske har någonting med det hela att göra. Det är inte ett territorium som vi så gärna besöker och utforskar inom oss och ännu mindre samtalar om. Nästan så långt som jag kan minnas, hela mitt vuxna liv, så har jag varit intresserad av att studera inom mig själv stressens orsaker i mig, i andra. Det var en period i mitt liv som jag arbetade mycket med självkritik och det förändrades och det klingade av och sen var det inte någonting som jag riktigt la så mycket märke till. Det var inte någonting som var speciellt viktigt i mitt liv. Jag kände inte att jag gick omkring och dömde mig själv. Men så en dag så började jag iaktta ett nytt lager. Ett lager av skuldkänslor. Väldigt tyst inombords. Borde jobba mer, borde göra saker bättre, borde sköta det bättre, borde uppnå det bättre, borde vara en bättre si, så det ena med det andra. Och jag iakttog det och som det är med saker som vi blir medvetna om, som vi applicerar mindfulness på. Så kan det te sig som att det nästan växer, det blir starkare för att det framträder så tydligt. Och sen så var det, var en förmiddag faktiskt, som det här lagret av skuldkänslor lyfte från mitt väsen, lite grann som en förstelnad, förtorkad kropp som släppte. Och effekten var så märkbar, så befriande, att jag var helt stum. Jag var helt häpen över vad jag hade burit på. Vilken börda. Så skuldkänslor och skamkänslor har ju återkommit sedan dess. Sist för några dagar sedan så körde jag bilen på väg in till stan. Och så var det en poliskontroll, någon sån där rutinkontroll där de viftar in folk. Och jag såg det där, åkte förbi. Jag såg du ögonvrån. Och blixtsnabbt så började jag gå igenom en sorts inre lista. Jag har körkortet, okej. Okay. Vinterdäck, det är okej, okay, jag har vinterdäck. Bilen är besiktigad, bilen är besiktigad. Förmiddag, inte druckit alkohol, det är lugnt. Till och med jag kör inte för fort. Wow, okej, det är okej. Och slår mig. Varför känner jag mig så skyldig? Poliskontroll. Och min första reaktion är, vad har jag gjort för fel? Så jag måste felsöka överallt inombords. Så jag erfor det här inom mig själv. Glasklart. Men det uppstod och åkte igenom mitt väsen, mitt system. Jag känner igen det där. Jag hade en person som berättade för mig att när telefonen ringer, en av hennes första reaktioner är, vad är det nu? Inte vem är det som ringer utan, vad är det nu? Vad har jag gjort? Vad är det som har hänt? Ni kanske har hört om det här, den är ganska gammal nu, en studie som gjordes i Harvard om rädslor. Och den största rädslan, som den första största som människor nämner, det är att tala offentligt, att göra offentliga framträdanden. Det är en större rädsla än att dö, än att bli allvarligt sjuk, än att förlora nära och kära. Det är det första som kommer upp. Det säger någonting, eller hur? Det pekar på någonting intressant. Skam och skuldkänsla skulle man kunna beskriva som en stress över imperfektion. Att inte vara fullkomlig, att inte vara perfekt. Sen mästare Dogen, han beskriver det fint. Han säger att vara i harmoni med alltings enhet är att vara i harmoni med alltings imperfektion. Som att det är grundförutsättningen. Och det är ju självklart egentligen. Egentligen. Att allting uppstår, varar en tid, förändras, förmultnar, bryts ner, saker uppstår. Vad inom oss eller någonstans är perfekt. Visst finns det ögonblick av outsinlig skönhet, av lycksalighet. Men är det inte så? Vad kan man hitta egentligen, speciellt inom sig, som är perfekt? Och som kommer fortsätta att vara perfekt. Så det är som grundtemat. När man börjar förnimma det här inom sig, att det aldrig är bra nog. Det är inte bra nog. Vad det nu är som inte är bra nog. Och om man bemöter det, det är inte bra nog, så kommer nästa, vem tror du att det är? Vem tror du att du är? Som tycker du är bra nog. Kan pendla mellan de här två. Så om imperfektionen är given, men bekämpar mer än konstant. Låt oss se varför. Varför är det här så bekymmersamt för oss? Finns det en möjlighet att vi kan ta emot det vi förnimmer, det vi känner, det vi tänker, det vi är, våra livsomständigheter, ovillkorligt? Med ett stort öppet inre hjärta som tar emot en själv. Utan att exkludera någonting. Om man skulle odla skam i en sån här, vad heter det? Petriskål heter det, va? Som man odlar bakterieodlingar i. Då skulle den växa av hemlighållande, tystnad och kritik. För jag tror en av anledningarna i psykologin så är skam och skuldkänsla en av de affekter, en av de starka inre krafter som är den senaste att bli upptäckt, ja, upptäckt inom situationstecken, att bli utforskad. Sexuell drift, aggression, ja, det var ganska länge sedan. Men skuldkänsla och skam, just därför att det är en sån djup, ofta omedveten och hemlig känsla som man inte pratar om. Det är som att man inte riktigt kartlat. Kan det här vara en viktig portal för uppvaknande? Och i så fall hur? Buddhas hela grundtes är ju att portalen för uppvaknande är att komma i direkt kontakt med stress och lidande. Inte för att frotteras i det, inte för att falla in i och bli ett offer för sin smärta, som man kan göra ibland när man faller in i smärtsamma känslor. Men att komma i direkt kontakt med närvaro, därför att någonting händer i den kontakten som är förlösande och transformerande och frigörande. Och det går stick i stäv och tvärt emot all vår instinkt som säger, det där vill jag inte veta av, det där vill jag inte kännas vid och det där vill jag inte se på. Och när det gäller skam och skuldkänslor, då är det som att det är svårt för oss att ens få nästippen över vattenytan, för att det är så allomslutande och så fördolt. Rotmeningen av skam och skuld är just att täcka över. Att täcka över någonting. Det finns ju den här mest klassiska andliga bilden som finns inte bara i västvärlden, i den kristna traditionen, i den judiska traditionen, i alla asiatiska traditioner. Där på något sätt den andliga modellen är som att bestiga ett berg. Man ska ta sig upp för, det är en ansträngning. Man ska utveckla kvaliteter, inre perfektion, buddhistiska traditionen. Det är så mycket tal om att utveckla perfekta tillstånd och så vidare. Olika upplysningskvaliteter, upplysningsfaktorer. Utveckla dem, överkomma det här svåra, drifterna, begären, aggressionen, hatet. Det ska man liksom komma över så man kommer upp på toppen och man är fri. Känner ni igen det där? Det är förstås en bild, en begränsad bild, men en beskrivning av en sorts grundattityd. Där de här svåra, mörkare träskmarkskänslorna, det enda sätt man kan hantera dem är att lyfta sig över dem och bli starkare än dem. Så ur det här kommer förstås hela begreppet av den ursprungliga synden som kommer igen i många traditioner, inte minst den kristna. Det finns förstås en annan bild också som både är modern men som har funnits som strömningar genom tiderna. Jung pratar om bland annat. Och det är mer en sorts ett helhetsperspektiv, eller en sorts runt perspektiv då man vänder sig gentemot livet. En genuin intimitet. En inbjudan att slappna av och ha tillit både till godheten och en sorts öppnande till allting som finns. Allting som finns i världen, i livet, inom en. I den tibetanska traditionen, till portalerna, heliga portaler, till portalerna för det heliga i bilder, tankas, så gestaltas ofta de här urkrafterna, de svåra krafterna, de som ibland kallas för demoniska krafterna, som gudinnor med djurhuvuden, som är skräckinjagande och kraftfulla, men de är väktare till det heliga. De är nödvändiga väktare, inte sedda som någonting som ska lämnas där här nu, sen som måste visas vördnad och respekt. Okej, man kan ha ett genusperspektiv på det här och undra varför de är kvinnliga. Men om vi sätter det vid sidan om och tar in just det perspektivet. Så om utgångspunkten då är att skuld och skam kan vara en portal, någonting som man inte ska resa sig bortom eller över eller komma igenom, som ofta tror jag måste komma igenom de här känslorna och klara av det, utan man ska visa det vördnad och respekt men samtidigt förstå det. Och kanske man kan börja förnimma inom sig själv att skuld och skamkänslor, så skuldkänslor handlar mer om att jag gör fel, jag har gjort fel, jag har inte gjort tillräckligt, jag kommer inte göra tillräckligt, jag har inte gjort rätt i det förflutna, jag kommer inte göra rätt i framtiden. Och skam handlar mer om att jag är inte rätt. Jag är inte rätt, jag var inte rätt, jag kommer inte vara rätt, min existens är inte rätt. Men det är egentligen samma sak. Så grunden, just därför att riktningen emot perfektion, att det finns en brist. Det finns en bristfällighet, en sorts tomhet inombords. En sorts värdelöshet, eller en sorts, det är någonting som är fel med mig. Någonting som är grundläggande fel med mig. Känner igen det. Man har lite misstanke någonstans att någonting är fel med mig. Så det är lite olika för var och en var taggen sitter. Kan man på flera olika sätt, men ofta någonstans. Det är någonting som är fel. I relation till ens förflutna, det man har gjort. I relation till framtiden. I relation till här nu, olika livsområden. Livsomständigheter. Vissa känslor, vissa beteenden. Pengar, kärlek, relationer, intimitet, arbete, föräldraskap. Var och en av de här områdena. Har du skuldkänslor någonstans? Finns det skam någonstans? Så det kan vara ett stort glapp, det här vem jag borde vara. Vad jag borde göra. Och så jämför man med hur man är. Och det kan finnas en enorm uppladdad smärta i det här när glappet är stort. Man känner, jag borde vara där. Jag borde vara där, jag är inte där. Och ibland så kan det vara som en litet, litet glapp som kan vara enormt irriterande och som kan vara otroligt... omedvetengörande, kan man säga så, kanske. Man tänker så här, om jag bara blir lite mer organiserad, om jag bara blir lite bättre på att kommunicera, om jag bara blir lite mer förstående till min partner, om jag bara håller lite mer koll på mitt humör, om jag bara är lite si så eller så där, 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 då blir det bra. Då. Och inneboende i alla de där programmen som försöker få en att bli version 2.0 eller 3.0 eller vad det nu kan vara. Så under det så finns ju skuldkänslorna eller skammen för att någonting eller allting med en själv, det är inte tillräckligt. Det är inte som det ska vara. Det är fel. Så Buddhas förslag var att skära igenom allt det här och säga, erfar bristen och skammen. Du kan. Och kunna känna det, att man kan vara med hålet inombords, det svarta hålet inombords av värdelöshet eller brist. Och att man kan uthärda där. Det kan vara en av de mest frigörande inre upplevelser som finns. Att man faktiskt kan uthärda just det här. Där man helst av allt inte vill vara. Det är förstås lite könsorganiserat det här också med skuld och skamkänslor. Det finns... Brené Brown, som är en amerikansk forskare, hon har forskat just på skuldkänslor, skamkänslor och sårbarhet. Hon har gjort väldigt stora studier. Och förstås det här är i USA, så skiljer sig kanske lite från Sverige. Men vad hon har funnit då, det är att kvinnors skuld och skamkänslor handlar om att göra allt i alla områden och göra det perfekt. Det är det handlar om. Här liksom, klara av allting. Jobb, familj, relationer. Och så nu för tiden ska man träna. Och ska man se snygg ut. Och, da, 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 da. Och för män, vad kan det vara? Visa aldrig svaghet. Så åtminstone de amerikanska studierna så är det nummer ett. Visa inte svag, du ska vara stark. Du ska vara stark och kapabel. i arbete, i relationer, i livet. Du ska vara kapabel. Så vad hon föreslår då, Brené Brown, det är, och jag kommer inte ihåg exakt, men någonstans bygger hon, underbygger hon det här med forskningsfakta, att sårbarhet är det mest exakta måttet på mod. Att sårbarhet är det mest exakta måttet på mod. Därför att när vi är sårbara, för sårbar betyder ju inte svag. Sårbar betyder öppen och kapabel att förnimma och vara med vår egen smärta. Vår egen hjälplöshet ibland, tomhet ibland. Kapabel att uthärda med den. Att det är det mest exakta måttet på mod. Det är fint tycker jag. Så hur känns det då? Hur känns skam och skuldkänslor inom oss? Som en fysisk, förkroppsligad förnimmelse. För det är just utövandet att förkroppsliga och söka sig till den förkroppsligade närvaron. För att det är platsen där vi faktiskt kan transformera. Det är platsen där vi verkligen är här och nu. Min förnimmelse, och från många människor som jag har samtalat med, så är det en känsla av inlåsthet, av förhårdnad. När det här sjoket, den här inre strukturen av skuld, som jag inte ens visste att jag hade, men som skapade en sorts konstant inre press. Borde jobba mer, borde vara mer tillgänglig, borde vara mer tillgänglig. Borde vara mer tillgänglig för barnen, för vänner, för familj. Borde vara mer tillgänglig. Det var mitt mantra, mitt gömda mantra. Borde vara mer tillgänglig. Och när det började släppa, vad jag märkte var att jag kunde göra bättre val. För när vi fastlåste ett visst tankesystem, och skam och skuld skapar ett väldigt fixerat tankesystem som hela tiden söker sig mot att bli version 2.0, så kan vi inte tänka klart. Vi kan inte ta bra beslut, utan det är samma hjulspår i vårt sinne, i våra nervbanor som rullar på. Så vad gör skuld då? Jo, det gör att vi börjar kompensera. Och det är väldigt intressant hur vi kompenserar. Det är lite grann som Sisyfos-myten, det här med att rulla upp en sten. Man håller på och rullar och rullar och rullar. Och varför rullar den? Precis som Sisyfos, det vet man inte, men det är det man gör. För det är det man ska göra, så man stressar runt och håller på. Så vi har alla massor av olika strategier för att hantera skuld. Så för en del är arbetsnarkomani. För andra är det substanser man tar och använder, alkohol till exempel, mat, jättebra med mat. Olika former av beroende, det är som de här djurhövdade gudinnorna, de här olika krafterna som man försöker hantera. Försöker hantera skuldkänslorna, försöker hantera skammen genom att skapa ett substitut, genom att kompensera. Så en strategi, det är just att undvika. Att undvika att känna. Flykt, förneka, döva. Och just mat, alkohol. Någonting som ger en endorfinkick, eller sex för den delen. En sorts undanmanöver. Som skapar distans till skammen. Skapar en distans. En annat intressant sätt att undvika skamkänslor, som inte alltid så väl förstått, det är depression. Vad en depression gör när man blir deprimerad, det är ju att den här depressiva kvaliteten, då man känner sig låg, effektivt lägger ett lock på andra besvärliga känslor. Som skam, som förtvivlan, som ilska. Och även om depression kan vara extremt utmanande att hantera. Så det är inte lika akut, inte lika brännbart som skam och skuldkänslor. Och det kanske inte är så att skuldkänslorna är så brännbara i vårt liv. Kanske ibland, kanske i vissa områden som är jobbiga. Utan att det är mer som en liten underton. Sådär. Oftast är skammen och skuldkänslorna som en liten sådär underton som färgar allting och som vi är helt vana vid, så vi noterar den inte ens. Det är så det blir en del av vår inre struktur. Så det kan vara till exempel så här. Att vi kan sitta till exempel i meditation. Och så har vi ont någonstans. Magknip kanske. Eller smärta i ryggen. Och istället för att vara med den smärtan på ett direkt och konkret och intimt sätt, så går vi upp i tankarna och börjar tänka: varför har ont i magen? Och så går det utåt. Har ätit något fel? Eller inåt, har gjort något fel? Jag är säkert spänd, det är säkert stress. Och titta för dig själv hur ofta det går till: har jag gjort något fel? Vad har jag gjort för fel? Vad har jag gjort för fel? Hur ofta är man verkligen med den fysiska förnimmelsen? Och hur ofta är man med det här reaktionära sinnet som söker fel och skuldbelägger? Ofta tror man det är så jobbigt att vara med fysiska förnimmelser, obehagliga fysiska förnimmelser. Men de fysiska förnimmelserna i sig, även om de är obehagliga, är kanske inte det som skapar den verkliga smärtan. Utan det är det här lagret av skuld, då det plötsligt blir ens eget fel. Igår eftermiddag så åkte jag skidor med min dotter. Hon är inte så gammal. Vi var ute på en 3 kilometers runda och det är en ganska stor utmaning för henne som hon är 4 år. Hon kämpar sig upp för backarna och har precis förstått liksom hur man ska komma upp och kan stå när det åker ner för. Och så ni vet, i skogen om ni åker skidor ibland så brukar det vara 2 spår. Så hon och vänstra spåret brukar åka bredvid henne i det högra. Och så åkte hon, lyckades hon få en ganska rejäl backe, så lyckades hon stå hela vägen och jag var jätteglad för hennes skull. Och så åkte jag efter henne i det vänstra spåret. Och sen när jag började komma närmare så korsade hon över till mitt spår för att de började glida ihop. Och jag ville verkligen inte störa hennes glädje genom att fånga upp henne som jag skulle ha kunnat gjort. Eftersom jag höll på att åka in i henne. Så i ren moderskärlek så kastade jag mig åt sidan. In i buskarna. Så. Hon kunde fortsätta. Hon märkte ingenting. Och så knäckte jag till någonting i axeln. Jag tror jag har skadat något ligament. Eller någonting sånt. Eller ja. Någonting. Det går lite svårt att röra armen. Och det var intressant just därför att jag är så... Jag är så där i min studie av skuld att den första reaktionen var en reaktion på smärtan. Och så kom det som en liten blixt in i mitt sinne. Gjorde jag fel val nu? Var det fel val? Och det var som att det nästan höll på att formuleras, men det där var väl jäkligt klantigt gjort. Vad skulle du kasta in i buskarna för? Är det värt det? Och slita sönder ligament bara för att din dotter ska åka ner för backen och känna sig stolt. Men det liksom hann inte riktigt bli det, för jag såg det. Ja, där kom skulden nu igen. Och hade jag fångat upp henne, ja då hade det varit skuld över det. Att jag inte låter henne få njuta av sin seger över största backen i skidspåret. Det går inte att vinna riktigt. Men det viktiga är ju inte det. Utan det viktiga är att man känner igen. Igenkännandet. En annan strategi, förutom undvikandet i alla dess former, det är det här när man börjar slåss mot världen. När man slåss mot världen, då blir man lite, man kommer i försvar. Man är känt det där någon gång, man är liksom, ingenting har hänt, men man är redan i försvar, så där är beredd att försvara sig eller säga: det var inte jag, Eller vadå, vad menar du? Den sortens inre attityd som också involverar, jag klarar mig själv, jag klarar mig på egen hand, jag kan klara det, jag kan själv faktiskt. Studera det, hur ofta det grundar sig i skam. Jag kan själv, jag fixar det, det är lugnt. Nej, jag behöver ingen hjälp. Nej, jag behöver ingen hjälp. Och med det här, den här försvarsinriktade sättet att hantera skammen, så blir det väldigt, väldigt svårt att ta risker. Det blir svårt att få tydliga konturer med sig själv, sitt eget väsen, att vara sig själv. Någonting som jag tycker är fascinerande är att människor som blir mer och mer sig själva blir mer och mer egna. En av mina vänner i England, hon brukar säga så här: yeah, he's a funny fish. Man kan inte riktigt översätta det på svenska, men han är en märklig prick, eller hon är en märklig prick, en märklig typ. Men med referensen till, eller invävt i det, att han eller hon har blivit sin egen. Och det verkar som att det är en del av det hela, att när vi blir mer med oss själva så får vi tydligare konturer. Vi fyller ut med oss själva. Och då blir vi säregna. Vi blir särpräglade. Och hur vi blir, ja, det kan man inte riktigt planera, utan det blir som en överraskning. Hur ofta i våra liv tror vi att förväntningarna vi måste leva upp till kommer utifrån? Alla på jobbet säger att jag, eller tänker att jag måste, och alla dem och alla vänner. Och så kollar man med dem, så säger jag: nej, ta hand om dig, gör det som du behöver göra. Hur mycket utan den här världsbilden, vi tror att det ligger där ute, vi externaliserar det. Det är där ute som kraven finns. Men egentligen så är det här inne i vårt eget hjärta och sinne. Måste vara bättre, duktigare, snällare, ställa upp mer, ha tydligare gränser, vara mer väldefinierad, måste vara smartare, hantera saker bättre. Och då blir det lite grann som Jocko Beck säger, att vi börjar leva ett substitut. Ett substitutliv. Det ser ut som ett riktigt liv, men det är ett substitut. Det är ett substitut där vi försöker upprätthålla någonting. Och inte undra på det att folk får såna här sammanbrott, vad det heter, nu för tiden. Och vad det heter?
Gå in i väggen.
Ja, man går in i väggen till exempel. Man går in i väggen och
utbränd.
Man blir utbränd, precis. Man blir utbränd. Mm. Substitutlivet liksom utbränd. Man har bränt alla cylindrar för att den här stressnivån i att hantera det här liksom. Sen tredje. Ja, just det. Jag har en till liten sak jag vill säga här, man slåss mot världen. Det finns ett ordspråk som säger: världen är delad mellan de som tror de har rätt. Slut på ordspråket. Världen är delad mellan de som tror de har rätt. För när vi slåss mot världen, då intar vi en position, eller hur? Vi har inte den där omfamnandet av helhet som sen mästare Dogen pratar om. Utan vi blir väldigt territoriella. Och vi blir dömande mot oss själva, men också mot andra. Och det tredje sättet som vi hanterar skam, det är att anpassa oss. Och behaga. Och vara steget före. Och pejla. Och där kommer också in. Jag klarar mig själv. Hanterar på egen hand. Jag ska inte ligga och vara en börda. Och vad är det som behövs? Men Buddha, han säger det, att det är icke-seendet som håller oss fängslade. Och seendet i sig att se klart. Att se klart de här inre strukturerna. Det här substitutet av ett liv. De här reaktionerna. Den här anatomin av skam och skuld. Att se det i sig är frihet. Så i vår tanke också, därför att vi är ganska psykologiskt indoktrinerade, så tror man alltid, en av de saker som jag hör oftast när jag arbetar med människor enskilt, när man kommer i kontakt med någonting som är utmanande inom en själv och man ser att det här är viktigt, så kommer det första frågan: okej, vad ska jag göra med det här nu? Hur ska jag jobba med det här? Och det finns en genuin längtan att skapa transformation, men inte så mycket kapacitet att bara vara i kontakt med och härbärgera och vänta och öppna och iaktta. Så det blir, vad ska jag göra av det här nu? Tills man inte kan hantera laddningen. Så man måste skapa en metod, ett projekt, någonting ska jobbas med, gå sig igenom så man blir fri. Så man glömmer det här enkla, att komma i kontakt och stanna i kontakt. Och ur det kan någonting framträda som är autentiskt och som är fritt. Så en fråga man kan bjuda in i sitt väsen, kanske kan ta en liten ögonblick för den. Vad är det i ditt liv som är oförlåtligt? Det som är oförlåtligt i ditt liv. Du känner verklig ånger inför. Och vad skulle hända om du skulle kunna acceptera? Om ditt hjärta skulle kunna öppnas och acceptera? Och vad är det som stoppar dig från att förlåta? Den absolut mesta, största delen av skuldkänslor och skam har egentligen ingen grund i saker jag har gjort. Om man frågar de flesta människor, just det, vad är det mest oförlåtliga, så handlar det oftast om att man har gjort någon besviken. Man har varit hård, där man önskar man kunde varit mjuk. Man blev arg. Man har lämnat någon därhän. Man har gjort någonting som har skadat andra. Men de flesta saker i ens liv handlar inte om det. Det är skuldkänslor som bara rullar på. Men med de saker då som man verkligen ångrar. Och som någonstans man önskar man hade kunnat gjort bättre. Eller som har varit fel. Som verkligen har varit skadliga. Vad gör man med det då? Hur hanterar man det? I den buddhistiska traditionen finns det väldigt tydliga riktlinjer och bra riktlinjer som jag har använt mig av många gånger. Och det gör en åtskillnad mellan ångern som är genomsyrad av två faktorer. Närvaro, sinnesnärvaro, medveten närvaro. Klarseende, kärt barn har många namn, mindfulness och kärleksfull vänlighet, medkänsla. Man tänker på vad vill ett barn mest av allt ha från sina föräldrar? Vad ville du mest av allt ha? Vad ville jag mest av allt ha när jag var liten? Att bli sedd, att få förståelse. Det är den första, förståelse. Verkligt seende är förståelse. och kärlek, värme. Det är det andra. Att bli förstådd, bli älskad. Så med det som vi verkligen ångrar, känslan av ånger, när vi verkligen tar in den inom oss, är öppnande, skapar en sorts frid och är transformativ. Det transformerar oss och gör oss mer känslig och skapar en sorts inre beslutsamhet att göra annorlunda, att lära nya vägar, nya sätt. Skuldkänsla och skam drar bara ner oss och skapar sekundär skam. Ni vet den där, man känner skuldkänsla, man mår dåligt, så äter man massor med mat och så känner man skuldkänsla för det, eller man dricker eller man gör något annat och så känner man skuld över det. Och är man riktigt sofistikerad så känner man skuld över skulden också, och så rullar det på. Sann ånger skapar andlig robusthet. Det är som att det går igenom hjärtat och man känner, åh, här vill jag växa. Sann ånger säger, här vill jag växa, här vill jag lära bättre. Allt det andra är skuld och skam, och det finns ingenting i det som stärker ens närvaro, ens frihet och ens medvetenhet. Och därför så kan man kolla för sig själv. Vad är det som jag håller på med? Det är klart att vi ska ångra i själ och hjärta saker där, men med förståelse. För att, ja visst, i efterhand, oftast är det ju i efterhand, så ser man just det. Det hade varit bra om jag hade gjort någonting annorlunda. Sen förlåta sig själv. Förlåta sig själv och bygga vidare en ny grund. Och när det gäller skam och skuldkänslor, ser de klart. Ser dem klart och inte låta sig själv förledas i komplicerade resonemang om hur allting är ens eget fel och alltid har varit ens eget fel, därför att man är bristfällig. I grunden är någonting fel och bristfälligt med en själv. Man skulle kunna beskriva den här attityden lite grann som en sorts andligt föräldraskap för sig själv. Att mognad handlar om att bemöta sig själv, förståelse och kärlek, bemöta sina känslor på det sättet. Ni har säkert hört Rumis stycke poesi Pensionatet. Det här att vara människa, ett litet pensionat, vandrar hem kanske. Varje morgon en ny ankomst, en glädje, en depression, en elakhet. Några ögonblicks medvetenhet kommer som en oväntad gäst. Välkomna och bjud in dem alla. Även om de är en hopa sorger som våldsamt sveper ditt hus tomt på möbler. Ändå behandla varje gäst hedersamt. Gästen kanske städar ut dig för någon ny njutbarhet. Den mörka tanken, skammen, elakheten. Möt dem i dörren, leende, bjud dem in. Var tacksam för vem det än är som kommer, för var och en har skickats som en vägledare, en guide från bortom. Det är lite grann den här andemeningen av att skulden och skammen är en portal, inte ett problem att lösas, men någonting att närma sig. Med intresse. Utforskande. Så vad händer när vi är fria från skuldkänslor? när vi är fria från skam, när vi vaknar upp ur det här konstruerade fängelset. Den här sortens radikal acceptans och emottagande av en själv gör att sinnesnärvaron, den helhjärtade sinnesnärvaron, växer. Med andra ord, en känsla av inre rymd. En känsla av rymd, att landa in i sig själv och livet. Och av medkänsla. Och medkänsla, det är kontakt. En känsla av kontakt. Att inte vara separerad. Och om de här strategierna att undvika, att slåss mot världen och att anpassa sig och behaga, när de faller och bleknar lite, vilken lättnad, vilken otrolig mängd energi som går till allt detta. Jag försöker hantera den inbyggda imperfektionen som vi har gjort till vår egen och som vi försöker äga, som faktiskt inte är våra äga. Så vi kan mjukna där. Mjukna i sinne och i kropp. I eftermiddag så hade jag ett samtal med en person som bor utomlands i ett annat skandinaviskt land, en session. Och vi samtalade just om skam och skuldkänslor och hur det har börjat skifta från henne. Så jag frågade henne förstås med tanke på ikväll just det här. Vad är din förnimmelse av avklingandet av skuld och skam? Och då sa hon, det börjar kännas som varje dag är en gåva. Och jag känner mig öppen och glad för livet. Det är som jag har fått en livslust jag inte visste jag hade. Och jag börjar uppskatta det lilla, men också att det lilla har en sån substans, sa hon. Som det jag trodde var viktigt och som var viktigt för att jag skulle vara någon, det är inte så viktigt längre. Med skulden och skammen, de här, det som dimmer, eller som ni kanske vet, med oraklet i Delphi som satt på sån här en plats där det kom upp ånger ur marken. Och skuld och skam kan vara lite som det, som andas in en sorts gaser som förvränger ens inre och tankar och syn. Och när allt det här börjar skingras så man kan andas frisk luft igen, med det kommer ett tillhörande, ett känsla av tillhörande. För skuld och skam, eftersom det gör att man tar på sig ansvaret för någonting som inte är ens eget ansvar, nämligen att försöka bli perfekt. Och då blir man separerad. Man blir separerad från precis allting. Det är en för stor börda för ens axlar, likt Sisyfos. Så även när de här utmanande känslorna, de djurhövdade gudinnorna i den tibetanska mytologin, framträder, men när man förstår sin egen grund, man kanske har hört det ibland, vissa meditationsmästare, de pratar om lidande Buddha, att man vet sitt sinnes natur, så även om smärta uppstår så kan man ta emot det utan att man helt förlorar sin egen förståelse. Så man kan erfara hur de här tillstånden av spänning som skuldkänslor och skam innebär, med spänningstillstånden, den här förhårdnaden inombords. Erfara, ja, den uppstiger, den varar en stund och klingar den av. Som det, sinnesintryck, polisbil. Vad har jag gjort för fel? Jaha, där kom den. Det var skammen, som en gäst. Är den där, så klingar den av för att den blir sedd. Man börjar skifta tyngdpunkten från att det är ens livsallt. och färgar hela en struktur tills att det blir en gäst som kommer på besök ibland. Det sista jag skulle säga, det är om skuldkänslor och skamkänslor är intimt förknippad med en känsla av brist som vi inte står ut med att vara i kontakt med, och vi därför strävar efter att skapa perfektion. Konsekvensen är det att vi inte vågar misslyckas. Så smaken av frihet från skuldkänslor och skam är att vi kan våga stort. Vi kan bredda vårt register. Säg någon människa, uppfinnare, någon som har gjort storverk, konstnär, samhällsdanare, andliga ledare, vem den är, eller människor kring dig som har åstadkommit något stort, något vackert. Har vi inte vågat försöka och misslyckas? Hur ofta misslyckas? Det är väl klart vi misslyckas när vi gör någonting nytt. Och det är på något sätt grunddefinitionen av sårbarhet, att någonting är okänt och vi vet inte, men vi försöker helhjärtat, och så misslyckas vi, så försöker vi igen, så misslyckas vi, så försöker vi igen, och efter 27 gånger så klarar vi det som vi vill försöka. Som min dotter som lär sig åka skidor varje helg igen och igen, och till slut upp för backen, ner för backen. Men när vi är så upptagna av våra egna skuldkänslor så kan vi inte komma ur vårt eget skal. Vi vågar inte försöka, för vi är så rädda att förlora ansiktet inför oss själva. Och den här fantasibilden av världen utanför som kommer döma oss. Så frukten av friheten från skuldkänslor, det är att våga stort. Och därigenom kunna få bli sig själv. Må alla levande varelser finna frihet från lidande. Må alla levande varelser erfara sin sanna natur. Må alla levande varelser vakna upp. Må alla levande varelser leva i trygghet och frid. Så välkommen till lite fika i köket. Tanaskålen finns där, som du vet förstås, för hyra.